torsdag är det podcast igen. Jag har väntat hela veckan. På torsdag är det podcast igen med...
Vi är denna vecka sponsrade av Dressmann. Och våren har ju slagit till på riktigt nu äntligen. Dressmann har fått in fantastiska kostymer då i 100% lin. Massa olika färger som är perfekt för vårens och sommarens alla happenings. Jag sitter och tittar på lite olika varianter här. Det är ju någonting med den marinblå. Jag hoppas och tror ibland att det lyfter fram det blåa i mina ögon.
Ja, det gör det. Men det är också någonting att man med en då fräsch ljus linjekostym kan jag tycka omfamnar våren och den nalkande sommaren. Att man vågar lite, att man med den här kostymen säger, också berättar för folk som kanske inte ser vad det är för årstid, att titta, nu har vi gått in i våren och snart kommer sommaren. Allt är lika fantastiskt. Gå in på dressmann.com eller besök en av deras många butiker.
Vi säger stort tack till Dressmann. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar och det här meddelandet riktar sig då till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i olika smaker, styrkor och format.
Ja, i sortimentet hittar man då Syn Violet Licorice. Det har en balanserad smak av söt lakrits, viol och pepprig salmiak som då möter en syrlig sälta. De finns i normal styrka 2 men även nu som extra strong styrka 4. Och som vi nämnt tidigare är numera prillan smalare, längre och mjukare under läppen. Läs mer på niko.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plast återvinningen.
Välkomna till Filip och Fredriks podcast som spelas in onsdag kväll den 8 juli. Sommaren är igång. Det bästa med det är att den här prövoperioden när sommaren börjar, och om man har tur och befinner sig i soligt väder som jag gör, då smörjer man in sig mycket med solkräm, vilket gör att jag alltid i början på sommaren får så kallade inombordare på min näsa, för näsan reagerar på att den utsätts för så mycket solkräm. Det är alltså en vecka i början på alla somrar.
Är du säker på det? Alltså, har du hört dig för med experter om... Det känns så ologiskt att solkrämer skulle skapa.
Men solkrämer är feta som djävulen. Och jag tror att man får finna...
Jo, men vad fan, folk har ju, väldigt många människor använder ju feta krämer varje dag. Och det känns inte som att de går runt och klagar på sina inombordare.
Ja, men det är en finne som knappt syns på näsvingen. Men det hela ansiktet påverkas av den. Det här pratar jag om varje sommar, tror jag. Men det slår mig först nu att det här är en röd tråd. Från kanske ålder 26 uppåt. Att det är kul med sommar, det är härligt med semester. Men det man ska vara medveten om när man ger sig in i detta landskap av semester är att en vecka kommer man att plågas av inombordare. Sen vänjer sig huden, näsan vid denna feta kräm. Och nu börjar detta bedarra. Nu känns det som att sommaren börjar på riktigt.
Det är ju totalt karamell och diktstil. Stipendieläge på människan som myntade uttrycket inombordare.
Ja, det är fenomenalt.
Jag tycker att de borde liksom stretcha det där. Vi har pratat så mycket om karamellodiktstipendiet eftersom jag har sagt att jag tycker att vi borde få det. Det lär man inte få när man tjatar om det. Är som Björn Ranelid väl ville ha det här Fritiof Nilsson Piratenpriset. Vilket han förtjänar.
Det tjatar han väl sig till också. Han fick väl.
Ja, men jag tycker att det känns fullständigt rimligt att han får det. Men det här känns inte som att det kommer leda till att vi får det. Jag kan också leva med det. Men de känns som att det priset behöver en liksom, de behöver ömsa skit. Så det kan när någon står i den där jävla liksom, den där fjärilshuset eller vad det är, med någon duk över sig, att nu är det Henrik Dorsin. Men känslan är så, vem är det här? Och så måste någon säga, ja, det är alltså mannen som kom på uttrycket, eller kvinnan som kom på uttrycket inombordare.
Ja.
Det känns, jag vet inte, det känns vanligare med män.
Men du hör ju vart det här är på väg. Jag läser ju väldigt mycket nu biografier om människor. Jag läste Andre Agassi, tennisspelarens memoarer här nyligen.
Han väldigt hyllad ju genom åren.
Fenomenal bok, måste jag säga. Oavsett om man är intresserad av tennis eller inte, det handlar liksom bara om...
Är han mörk eller?
Jättemörk energi. Men det starkaste är att han spelar med peruk i många år. Det är ändå helt unheard då, och efter någon match mot Thomas Muster, tror jag, en tysk spelare. Grejen var att somliga spelare, tror jag, visste om att Agassi spelade med peruk, men de kunde liksom inte hänga ut honom för det.
Peruk alltså?
Peruk, eller han, liksom, weaves eller vad fan det heter. Han hade ju lite hår själv, men jättetungt, så var han tvungen att liksom väva in grejer. Så att det var ju stor procedur för honom då. Keps eller bandana på också kanske ibland. Men då var det nog en semifinal i någon turnering mot tyska spelaren Thomas Muster som då vinner matchen, och efteråt så rufsar han liksom till Agassi lite grann i håret. Lite i syftet kanske att då bara avslöja att Agassi, att typ att få honom att tappa håret då på planen, så hela världen kunde reagera. Va? Spelar en jävel med peruk? Men det lyckades han inte med, men det gjorde att Agassi hatade honom då i 15 år efter det. För att han var så nära att lyckas blottlägga.
Thomas Muster, jag glömde bort, så här, stenhård vänsterhand tror han hade. Han slog med vänsterhand.
Nej, men så Agassi är ganska mörkt ändå. Att
men det där ska jag bara säga, det är många som inte tänker på det där, tror jag, med idrottare just liksom. Visst, man kommer ihåg när Florence Griffith Joyner, kan man heta, va? Som vann, tror jag, OS 84, väl 100 meter, 200 meter. Och hennes naglar när de slog igenom då. När man, du vet, vid startblocken och så vidare.
Åkte dit för doping sen, va?
Ja, det var det hon gjorde, det var ju sorgligt, ja. Vidare. Men sen gjorde Ludmilla samma sak med sina naglar. Åkte dit för doping sen och så vidare. Men vi pratade tidigare om den svenska högerbacken Rolle Nilsson, Roland Nilsson. Ja, men hur snabb han var på att ta av tröjan efter matcherna, för att han hade en bra kropp.
Men han var väl också den första fotbollsspelaren som gick med på, erkände att han fönade håret före match.
Ja, men jag tycker bara så här, det slår mig nu att, eller det har slagit mig förut, men just med Agassi och så här, många pratade som att sitta i tv och du vet att man då skulle bli fåfäng. Det har vi säkert också blivit, men jag tror att ändå i sammanhanget är vi bland de minst fåfänga när det kommer till liksom smink och så. Det finns ju kvinnliga kollegor givetvis som sitter längre i svinket, men det finns också manliga kollegor eller kända människor som sitter liksom i timmar för det där. Men det känns ju, när man tänker på idrott, det är klart som fan, om du ska spela liksom 90 minuters fotboll eller göra en jävla 5 mil eller spela liksom tennis i timmar, nu ett 100 meters lopp går ju väldigt fort, men det är väldigt mycket uppbyggnad av stämningen. Men man fattar ju att man inte vill vara ful då. Nej. Det är självklart.
Ja, men det var ju, tunnhåret är ju också, både du och jag har ju ta i träd och välsignas med ganska bra hårväxt. En gång i månaden drömmer jag ändå om att jag tappar håret. Det är en sån liksom, det är så nära en hela tiden att det där kan, det är nog inte så jävla kul att tappa håret. Och Agassi står där liksom 19-20 år gammal, det bara ramlar hår ur skallen på honom. Det är ett jävla beslut ju att säga, nej, jag anlitar en perukmakare i New York som ska hjälpa mig. Han var också känd sen för sitt hårsvall, och allt var ju hittepå. Det är också oerhört starkt när han då dejtar Steffi Graf då, som han då har varit kär i hela sitt liv.
Men de är väl fortfarande ihop,
de är fortfarande ihop, barn ihop och sådär. Men det är hans livs stora kärlek då. Och han måste säga en sak på den första dejten de har, jag har någonting jag måste berätta. Och hon hinner tänka, vad fan är det frågan om? Har han liksom, har han HIV eller liksom, har han liksom barn sedan tidigare som ingen vet om? Nej, jag har alltså peruk. Det har liksom, han har dolt det för alla. Och hon har inte vetat om det. Så det, på första dejten måste han liksom lägga korten på bordet och säga så här, kommer du fortfarande kunna älska mig fast jag har peruk? Och hon bara säger, ja, men jag älskar
starkare mig. Ändå, då måste jag säga, det där är en lightweight historia mot vad jag hörde. Det var en människa som jobbar här som någon slags drama coach som jag har träffat några gånger, inte för att jag går drama coach, men hon dejtade en man och de gick på massa de gick på dejter då, och det blev mer och mer känslor inblandade, och de du vet, det här var verkligen på väg att bli något. Och den här mannen, måste jag säga, om man, vad Andre Agassi var i för situation är en breeze mot vad den här mannen är i för situation.
Han sitter på en hemlighet alltså som han måste berätta innan det blir allvar.
Alltså det är sån breeze i sammanhanget, Andre Agassi.
Ja, men nu, känn ändå, empatisera ändå med Agassi här nu, som sitter och är känd för sitt hårsvall.
Jag vet, men jag vill bara säga att om jag satt med Agassi och han klagade över det här, så skulle jag säga till honom, hörde du, håll Andre, käften, ja. Passa dig jävligt noga nu innan du börjar gnälla för mycket här. Den här mannen säger då, när de är på väg hem i en Uber till honom, och de har börjat hångla och så vidare. Och det här måste ha skett honom många gånger då, givetvis. Och han alltid då måste ju bäva inför reaktionen då. Så säger han så här, du, för 10 år sedan så jobbade jag på någon slags industri, Jordan. Och då var jag med om en arbetsplatsolycka. Jaha. Min kuk sprängdes bort.
Jesus Christ, jaha.
Håll med om att Agassi är en breeze.
Ja, det är en jättebreeze, givet. Jag kan empatisera eller sympatisera med Agassi, men den här mannen vars kuk sprängdes, fick han någon slags substitutlösning då?
Det förtäljer ju inte historien. Det kanske man har, men det är ändå jobbigt att, så här, att alltid behöva säga ja, min kuk är bortsprängd. Det, är något, det finns ju något spännande i det givetvis, men det borgar väl också för någon slags problem, och det borgar också för en reaktion som är svår.
Ja, jag kan ge dig mycket, men det kan bli strap-on-lösningar. Det finns ju ändå
och
sätt.
Och det är ju roligt också, just att den blir bortsprängd. Ja. Det är ju någonting i det som är liksom, som att liksom det har varit dynamit framme.
Det är ett sommarprat av Guds nåde.
Där man börjar, hej, mitt namn är Fredrik Wikingsson. Ni kanske känner igen mig från tv. Jag har liksom swishat förbi tv-rutan i snart 20 år.
Jag har vunnit 10 kristaller. Jag har regisserat filmen Tårtgeneralen.
Det är någonting ni inte vet om mig som jag idag tänkte berätta om. Så här är det, att folk brukar i det här sommarpratet berätta om sina trauman. Senast i år förstår jag att Robin Söderling, tennisspelaren, tror jag, pratade om att han googlade självmordsmetoder. Du har också pratat om Petter som sprinklar ut sina olika då handikapp, om man får kalla det det. Att han plötsligt hade, han vill ADHD, och innan hade han något annat, så att säga.
Dyslexi, det ena är dyslexiplattan, det andra är ADHD-plattan.
Det här säger du då i liksom en resonerande, kontextualiserande form innan första låten drar igång. Mm. Och så säger du, jag vill påstå att jag nu kommer att liksom pusha kuvertet för vad det är för sorts handikapp man faktiskt måste ha, eller vad det är för trauma.
Snarare skulle jag vilja säga så här, vi var väldigt understated i början och inte alls lova några stora saker, tycker jag, för då blir den dramatiska effekten mycket större av det man har att säga. Du var rätt på det från början, att inte börja prata om Petter och inte börja prata om andra människor som kommer släpper bomber i samband,
utan
med,
utan vi pratar allmänt om att det här är ett forum. Mm. Där det nu har blivit någon slags liksom, det har blivit legio att för att väcka uppmärksamhet, för att en sommarprat ska lyssnas på, så ska man släppa bomber.
Ja, men det är det jag skulle jag personligen skulle jag dramaturgiskt undvika den ingången.
Skulle du börja, hej, jag heter Fredrik Wikingsson, jag är 46 år gammal och min kuk är bortsprängd.
Nej, jag skulle
pang.
Faktiskt jag skulle
här kommer Idiot Wind med Bob Dylan.
Jag skulle vagga in folk i en somrig känsla. Det är juli, det kvittrar ute, sommaren kanske inte har blivit vad ni vill att den ska bli.
Men sen skulle du vilja säga buckle up, så att säga. Du ligger i en Baden-Baden-stol, be din partner gå och hämta lite rep i garaget, så ja, du kan surra fast dig själv i den där stolen.
Ja, men jag skulle inte vilja göra det. Jag skulle snarare helt lugnt säga, sommaren är igång, själv befinner jag mig nere i Frankrike, jag har
kanske måla lite, oj vänta, nu är det en mygga här, jag måste bara ta bort den. Ja, okej.
Okay. Sommaren är igång. Vi är inne på vecka 2 av semestern, vilket gör att alla inombordare som plågar min näsa i början på semestern nu har bedarrat och lämnat plats för en skimrande hy redo att ta emot ultraviolett strålning från de franska himlarna. Jag heter Fredrik Wikingsson och min kuk är bortsprängd. Det här är mitt sommarprat.
Ja, men det, då tror man, du måste där lägga in någonting. Idag tänkte jag prata om något som ingen av er vet. Mm, eller något okay. Sånt. För att om du bara säger, jag heter Fredrik Wikingsson och min kuk är bortsprängd, det får ingen riktig effekt. Du måste ta lite höjd.
Måste
för
jag
det
alltså? Ja, okej. Okay, ja.
Och sen liksom, kanske man ska ha liksom Thunderstruck med AC/DC eller något. Så att det verkligen liksom bygger upp. Och sen väljer du efter låten då, så väljer du väl att mer prata om liksom forumet. Du gör något slags meta-avsnitt.
Ja.
Det var väl så här, Schiffert av någon anledning så liksom, eller det var väl kul när han gjorde det 93, men det har liksom blivit något man pratar om igen. Kanske för att folk tycker att sommarpraten går på tomgång, för att det bara är ett recept som liksom används, det vill säga att man pratar om ett trauma och så vidare. Jag antar att Greta Thunberg inte gjorde det. Hon är väl smart nog att bara prata om klimatet eller något.
Det som var grej i 93 som han ironiserar över, då tror jag inte det var så mycket traumaredovisning. Då var det snarare så här, jag växte upp och
gillade
Beatles.
Det har ju blivit ett monster. Ja.
Så egentligen skulle min pastisch då snarare bli en pastisch på det nuvarande traumatiserande sommarpratet, men jag har ett eget trauma att bjuda
men
på.
Men inte ironiskt. Nej. För det är liksom inte så jävla kul det här, men det skulle vara kul med någon som sitter och liksom berättar om vilka trauman som har avhandlats i det här. Du kunde droppa lite om Andrew Agassi också. Mm. Men att sen då säga, det jag har varit med om, det är en arbetsplatsolycka som jag var med om redan när jag sommarjobbade hos min pappa i
på grafitfabriken, det är precis.
Ja, ja.
Jag var nere i en afterburner och dammsög där, och så helt plötsligt skedde en oförutsedd explosion. Ja, jag ska säga som det är. kuken sprängdes bort.
Och sen berättar man lite.
Jag hade en sån jävla bra idé. Vet du vad jag hade? Jag hade en sån väldigt bra idé till mitt sommarprat som skedde för några år sedan. Som jag aldrig realiserade. Håll med om att detta ändå är en bra idé. Jag hade, om någon annan tror jag att jag kom in på lumpen lite grann. Och då fanns det ju en grej när man gjorde lumpen som kallades för fälthora. Det är ett ord som sannolikt inte har färdat speciellt bra. Men det gick
men att man skulle, var det där att man skulle liksom runka i en termos med makaroner i, eller?
Exakt. Det var en termos som skulle gick då runt enligt myten i tältet för killarna. Man stoppade en kuken så knullade man de stuvade makaronerna inuti den här termosen. Så kom man, alla kom i den här termosen. Och så räckte man över termosen till en
befäl då, eller?
Ja, ett befäl eller en, du vet, någon kille som är mobbad typ. Här har du lite
stuvade makaroner. Fy fan, jävla mobbingkultur. Det är i den där,
fruktansvärt, den där. Men jag hade tänkt att berätta om lumpen, att jag då skulle göra mig själv offer i detta. Det hade varit kul att berätta om gemenskapen i lumpen. Jag minns en gång exempelvis när en termos gick runt i tältet och de bjöd mig på stuvade makaroner som jag inte ens hade bett om.
Och sen skulle det finnas en payoff senare då när folk
nej, utan det roliga med det skulle vara att de som fattade detta skulle tänka, men herregud, förstår han inte att han nu berättar om att han åt,
ja, men det är det jag menar, det skulle komma fram sen.
Ja, det skulle kanske bli ett eftersnack skulle sen, men man skulle absolut inte äga det själv. När man, folk skulle ringa upp en och säga, förstår du inte att du berättar om vad att du blev utsatt för ett practical joke av ett vedervärdigt slag? Och gud, det tänkte jag inte på, vad sorgligt. Och så skulle man bara liksom Andy Kaufmans äga det, så att säga. Men jag gjorde ju inte det.
Eller så skulle man kunna göra ett sommarprat där man bara ljuger. Man bara liksom radar upp trauman och sen säger man i slutet, jag heter Fredrik Wikingsson och allt jag har sagt här idag har jag hittat på.
Skål! Och sen rullar vignetten igång. Nej,
då blir man inte populär.
Nej, det blir man inte. Vi är en vecka sponsrade av ATG. Vi ska berätta kort om ATG Drömfond. Under våren så har ju föreningar runt om i landet ansökt om stöd hos ATG Drömfond. Nu då, torsdag 9 juli, är det klart att fyra föreningar som på ett eller annat sätt bidrar till integration och inkludering får 50 000 kronor var. Och i höst kan svenska folket vara med och rösta om vilket av de här fyra initiativen som ska få ytterligare 100 000 kronor. Jag tycker det här är toppen.
Ja, det är det. Och föreningarna är då bland annat här något som jag tycker väldigt vackert, Vattenpolarna i Höganäs och Ängelholm. Och det är då vattenpolo för nyanlända. En annan klubb är då Sunnanå sportklubb. Klingar fint i öronen. Det har varit med ända sedan man började läsa då om fotboll för damer. Då var Sunnanå alltid med. Och här är då gratis fotboll och lån av skor, exempelvis då för tjejer i alla åldrar med olika etnisk bakgrund. Ett annat lag som är med här i det här sammanhanget är då Norrköping Panthers i Norrköping. Det är amerikansk fotboll för alla. De är då en kroppspositiv förening. Och den sista klubben i det här sammanhanget är Malbas BBK. Det handlar om basket i Rosengård. Ja, det här är ett bra initiativ och nu handlar det om vilken förening som ska få då ytterligare 100 000. Vi säger stort tack till ATG. Vi är denna vecka sponsrade av NetOnNet. Det handlar om hemelektronik till lagerpris. Snabbt, enkelt och just det, en gång till säger jag det, alltid till lagerpris.
Men det är någonting, jag vet inte, de senaste månaderna har gjort någonting med mig. Jag har blivit också mer benägen på, som många andra, att beställa saker på nätet i dessa tider. Det har liksom blivit så. Det är, jag vet inte om jag har varit lite konservativ tidigare. Jag har liksom tyckt varit lite mysigt att gå ut och handla grejer och sådär. Men det är någonting,
ja, som bara, och jag är så att säga, jag i USA här handlar ju nästan inte på något annat sätt. Det går ju så jävla fort. Och det där är då NetOnNet ett oerhört bra exempel på. Och du kan då handla på nätet. Det är fri frakt eller expressfrakt. Då kan du få exempelvis en tv inom 4 timmar. Eller så kan du, om du vill titta på de här prylarna, då kan du då åka till någon av NetOnNets 27 lagershoppar.
Jag vill inte göra mig själv till Ulf Brumberg här. Jag är medveten om att det här har funnits länge i Sverige. Jag är liksom inte helt idiotisk, men för mig har det blivit en ökad vana. Jag tror att många är med mig kring detta. Och det här är ett lite exempel på när nätet är som bäst, när man handlar just hemelektronik till lagerpris. Vi säger stort tack till NetOnNet. Gå in på netonnet.se. Anledningen hur som helst att jag nämnde Andrew Agassi är att han hela boken tjatar om den här skolan han har byggt upp, som då tycks vara jättefin i Las Vegas där han kommer ifrån, och barn som inte har det så lätt får då gå i den här skolan och få sig en bättre framtid.
Hans föräldrar var väl iranier, eller hans pappa i alla fall?
Pappa var iranier, jättesträng, och hängde i tennisbollar i hans crib när han var bebis och pushade honom stenhårt. Men det här leder ju fram till, fuck karamell och diktstipendiet, vi borde ju införa ett stipendium för människor som kommer på såna här uttryck. Istället för att de är liksom ordekvilibrister som uppträder på liksom Folkan i 7 olika roller som Henrik Dorsin är kapabel till och vinner Karamell och Riksstipendiet, så borde du och jag införa, istället för att starta en egen skola, vi inför ett eget stipendium som premierar människor som kommer på uttryck som inombordare. Ett sånt pris.
Ja, det kan även vara en rad i en artikel eller en rad i en bok. Jag menar, vi har ju pratat kanske 16 gånger i den här podden om en man, vi har väldigt kluna känslor inför givetvis, eftersom han både har sågat oss och kanske någon gång hyllat oss, Anders Björkman, Expressens tv-recensent, när han då skrev att de här gamlingarna längst fram på Allsång på Skansen, när det regnar då på Allsång på Skansen, vilket det gör några gånger per säsong allting, att de då ser ut som inplastade SJ-mackor. Ja, det tycker jag skulle kunna räcka för att
det
få priset.
Det hade kunnat gått rakt in. Det hade varit kul också att Filip och Fredrik lanserar stort verbalt stipendium. Och att det första priset då avtäcker man då Anders Björkman som formulerar det här för kanske 18 år sedan, att det är liksom retroaktivt också. Man vet ingen aning, säg någonting bra och premien, belöningen kan komma 15 år senare.
Det kan även, vi kan hitta det här i en dikt också. Det kan vara kända människor, det kan vara okända människor. Ja, visst, det finns något i det där, men då ska man lägga tid på det också. Det är det som jag får lite ångest av, bara tanke
på. Nej, det
på.
Kommer vi aldrig orka. Absolut.
Men Andrew Agassi i alla fall, ja, det där är en bok, jag har hört så mycket om den, och det är så sällan när man lyfter upp. Ja. Men det är liksom, det är bara en bild på honom på omslaget och så här. Man känner ju inte egentligen att det där ska vara någonting. Och det du är så bra på i och med att du läser så många är att du hittar man ju biografi som man, Svennis biografi vet jag att du pratar om, att Sven-Göran Eriksson, som ett riktigt guldkorn.
Memoarer, ja, men det är fenomenala. Men det starkaste incidenten från Svennis liv kommer ju inte från hans egna memoarer, förutom en sekvens i hans memoarer när han då har haft en affär med Ulrika Jonsson, tror jag, TV-programledaren i England, och han har 200 journalister utanför sin dörr som är i London, som gamar då vill ha en kommentar om detta. Och han säger då till Tord Grip, som är hans raka motsats egentligen, och hans assisterande.
En man som aldrig hade brytt sig vare sig om kuken var borstängd eller om han var tunnhårig.
Nej, verkligen inte. Han hade stirrat ner i pärmarna och olika spelsystem snarare. Men då säger han till Tord Grip,
han gillar ju dragspel.
Han gillar dragspel också. Men då säger Svennis till Tord Grip, tror du att Nancy kommer att få reda på detta, att han har haft den här flingen med Ulrika Jonsson? Och Nancy är då hans dåvarande flickvän, som han då har varit otrogen mot. Och det är då 200 journalister utanför. Det är självklart att Nancy kommer att få reda på det. Men han är ju så ganska aningslös i hur mediacirkusen då fungerar.
Men Tord Grip är liksom världens sämsta konseljeri i det läget.
Ja, det får man säga.
Han är liksom Sveriges mest luttrade människa.
Ja, jag tror att han är typ punk nu också. Han bor i
Hej, där, jag heter Sven-Göran Eriksson. Välkommen till mitt sommarprat. Jag är Sveriges mest luttrade människa. Men alltså, luttrade, då känns det som att man är luttrad av att man har varit attackerad. Orättvist egentligen.
Ja,
han är liksom han har fällt krokben för sig själv. Det är en annan form av luttring.
Ja, jag är en man som gång på gång har fällt krokben för mig själv. Det är också någon sån här, någon engelsk tidning som klädde ut sig till någon sheik. En reporter klädde ut sig till en sheik och sa till Sven, vill du coacha typ Förenade Arabemiraten istället för England? Och det var ju då ett jättesvek, och han bara kanske. Och så tog de ett möte om detta. Tidningarna hängde ut honom som djävulen. Sven skiter i England, han följer pengarna bara.
Hej, mitt namn är Sven-Göran Eriksson. Det här är mitt sommarprat. Jag nu ska berätta historien om hur jag blev självförvållat luttrad.
Självförvållat luttrad, det tror jag det här avsnittet måste få heta. Apropå bara luttrad och alltså att fälla kroppen för sig själv. Vi pratade förra veckan, apropå biografier och sånt där också, om Robert Broberg, jag läste en bok om honom, märklig artist på många sätt, och Karamell och Riksstipendiet kompatibel förstås, för han var ju en ordvrängare. Det som jag inte kände till då, som vi har då mejlats in, att det finns en låt som heter Snabbköpet typ eller någonting. Och jag ville bara spela upp några sekunder ur den, för jag tyckte det var ganska intressant startskott för en diskussion, inte om huruvida det där borde få finnas på Spotify eller inte, utan snarare om kreativitet. Det är en ganska universell känsla. Man är ett snabbköp, man ser en människa man blir attraherad av, man tänker jag borde gå fram och säga någonting, för att det här är någonting, vi har någon slags kemi här. Och så ångrar man det, och så går man hem och så tänker man på det kanske i veckor efteråt. Vad hade hänt om jag bara hade gått fram och sagt någonting? Robert Broberg har en liknande take på detta, men det är mycket, mycket mer drastiskt än så. Och det tycker han då är en låt. Vi spelar några sekunder från den här.
Varför gick jag inte fram till dig där vid grönsaksdisken och tog det på fittan som jag hade som väldigt lust till? Du kunde säkert tänkt samma sak, och i brallorna var ballen rak. Varför tog jag dig inte?
Det är bara någonting så svenskt i att Robert Broberg, det här är från 1971 tror jag, den här låten, att han tycker att detta är någonting att skriva en låt om, att, att det är någonting att, att, att man kan banna sig själv.
Det är också,
varför?
Det är också att, så att säga, fälla kroppen för sig själv kanske på ett sätt. Samtidigt hade han väl en stor, stor jävla following.
Ja, men det är någonting att, att impulsen är den, den kvarvarande känslan efter den här stunden i snabbköpet för Robert Broberg är: varför gick jag inte fram och bara tog henne på fittan? Varför gjorde jag det inte? Kanske för att du hade kunnat bli häktad för det, så att säga. Du hade kunnat bli...
Problemet här är väl egentligen att så här, återigen, han skulle ju kunna säga: ja, nu den här låten handlar om en instinkt som är bedrövlig, som fel liksom, som en viss typ av män känner. Det här är, förstår ni inte att det här är en, ja, det här är en liksom kritisk låt mot män. Så skulle han ju kunna säga.
Ja, absolut. Ja, men jag tror, han fick ju inte, 1971 får man inte ens frågor om det givetvis. Det är bara något lustigt också att den remasterades år 2000. Då sitter det någon ljudtekniker någonstans och lyssnar på den här och tänker: ja, den här låten måste jag nu mixa om så att den verkligen, ljudet blir perfekt anpassat till 2000-talet, där den här låten och den här impulsen ska färdas in. Men det är någonting med hela den här: varför? Varför gjorde jag det inte?
Det är den här ljudmixaren man brukar prata om. Vad sitter man och pratar om på en middag? Och man sitter inte och pratar om att få ett bud liksom kuken bortsprängd. Man sitter heller inte på en middag och pratar om att man ljudmixar Robert Brobergs kvinnohatande sånger, så att säga.
Men det är någonting. Vad gjorde du idag då? Men jag håller på att remastera en låt för att det handlar alltså om en man som ångrar sig att han inte går fram och tar en tjej på fittan. Överraskar henne bara. Men
jag antar att det där är ju en genre som säkert finns över hela världen och som på ett sätt håller på att kanske dö ut.
Ja, men jag skulle bara säga det annorlunda med det. Får jag bara säga det annorlunda med det? Att artister som vanligtvis skriver den här typen av låtar är ju Eddie Medusa-figurer som bara gör den här typen av gränslösa låtar. Broberg, alltså han fyllde ju Globen 89-90. Det är en av Sveriges mest folkkära artister som då, han skulle kunna skriva låten: varför gick jag fram och tog den på fittan? Nu sitter jag i häktet. Varför gjorde jag det för? Är jag dum i huvudet? Är jag helt gränslös? Jag borde inte göra såna här saker. Men låten är tvärtom. Varför gjorde han det inte? Det är någonting med det som är så jävla unikt att få impulsen att tänka att det här ska bli en låt. Varför gjorde jag det inte?
Men jag tänker så här, men han är ju, Robban Broberg är ju en eller så, han är ju en finurlig Eddie Medusa såklart. Mm. Men det finns ju någon svensk artist från 30-talet som heter Johnny Bode. Mm. Och han körde väl liksom samma jävla stil.
Erotiska kupletter, ja.
Ja, precis, men det var ju liksom inte Carl Järer, utan han tryckte ju på också. Han fällde också krokben för sig själv. Fällde väl också krokben för sig själv. Jag tror han blev nazist och sånt där. Det var väl inte liksom, han var speciell. Han var liksom ombytlig, Johnny Bode så att säga. Men sen kom du ihåg när vi växte upp att det fanns något band som hette Onkel Konkel and His Konkelbär. Kommer du ihåg dem?
Ja, oh, gud ja. Det minns jag också. Och
jag läste det, du skickade den här låten till mig, så bara fick jag tänka på dem. Och vet du att det finns en musikalisk genre, jag vet inte om man kan liksom söka på genren på Spotify exempelvis, men det kallas alltså könsrock.
Fy fan vad vidrigt. Är det vidrigaste ordet man har hört?
Och den är då, läste jag också då, att den behandlar känsliga ämnen som avföring, pedofili, nazism, tidelag och funktionsnedsättningar. Så den här killen som gjorde den här pedofillåten agerar ju då i en gammal kulturanda.
Ja, men det är intressant med Broberg, menar jag bara, är att han är liksom en latent könsrockare. Ingen förknippar ju honom med det där. Att det är liksom, han fällde liksom inte kroppen för sig själv alls med det där. Han skulle ju kunna där och då skulle ju folk så att säga kunna bestämma sig. Och han är så gränslös och galen. Han behöver vi inte bry oss om. Klipp till så står han i Globen med en blå ukulele och liksom färgglada.
Jo, men i och med att han kastar färg omkring sig och så vidare och var just finurlig. Ja. Det är jobbigare om man är... Det fanns ju något band som heter Anuscancer också i samma anda, ja, från könsrocken. Ja. Och slaskfittorna och sånt där. Det var mycket sånt som fanns på den,
ja, men
på
då,
den tiden.
Då tapetserar man mer sin gränslöshet på liksom...
Jag skulle Robban Broberg släppa plattan Anuscancer, då skulle det vara svårare.
Ja, men det är något...
Skulle man få spela Anuscancer en låt av dem i sitt sommarprat? Sven-Göran Eriksson. Ja, Sven-Göran Eriksson. Jag är självförvållat luttrad. Nu ska jag spela en låt med mitt favoritband Anuscancer.
Fy fan, det här är slut. Men får jag bara, jag var med om en sak i veckan här som jag skulle vilja knyta an till det vi nyss pratade om, det vill säga då
Alltid orolig när du har varit med om grejer, för oftast har du liksom inte varit med om några grejer. Du tror att du har varit med om grejer.
Fan vad hårt. Ja, absolut. Men sänk ribban, det kanske är vad den här historien behöver. Men det är någonting ändå, måste jag säga, om man lyssnar på P3 Musik, sånt som pågår just nu är så jävla woke och medvetet att, och det kanske är bra på vissa sätt.
Lyssnar du på P3 Musik?
Men det händer ibland, mina barn gillar Peter, min fru lyssnar på Peter. Och då sitter man där, vår vän Kristoffer Garplind har ett program nu, så exempelvis då med Emma Molin.
Men det är jag lycklig över, och Emma Molin det,
ja, så lyssnar vi på det, och det är kul att lyssna på. Det är ju sänds varje dag klockan 3 till halv 6.
Men känner du inte att du vill lämna Sverige när du är i Frankrike?
Ja, ja, absolut, med mina barn, min fru. Då lyssnar man på det, så kommer det in lite Peter-musik. Och all musik som görs nu är, får man ändå säga, duktig. Och det väcker någonting i mig, att jag liksom blir lite sugen på Onkel Konkel och den typen av liksom Broberg gränslöshet. För allt är väldigt skrajt och medvetet nu. Det är ett ganska okönsrockigt tidevarv vi är inne i just nu, och det kan vara bra på vissa sätt, men det blir
du lite... med dina, du älskar ju, du är ju som sagt var förespråkare av den cykliska teorin. Och det tror jag ju verkligen nu att vi kommer kunna, könsrocken kommer komma tillbaka, men i någon slags ny form givetvis.
Ja, men det känns som att all musik som spelas på P3 och i alla radiostationer, musik som kommer fram nu är liksom vettad. Det är liksom som presidentkandidater och andra människor som ska nå höga ämbeten, framförallt i USA. De genomgår en sån enorm så här skelett i garderoben kontroll innan. Det är begripligt, så att inte mitt i valkampanjen så säger någon, ja, men han är ju född som kvinna. Oj, så blir massa konservativa liksom väljare helt förtvivlade, överger den här personen och så vidare. Allt är grundkollat, och det känns som all musik som kommer ut nu, jag missar förstås en del, det finns säkert en underground-rörelse som är superintressant, men det är så jävla duktigt att kolla att man blir sugen.
Jo, men det är, då är det ju alltjämt en underground-rörelse.
Ja,
och det är ju,
men det som
riktigt,
släpps fram är så jävla duktigt och faktiskt utslätat, tycker jag att det blir tråkigt. Men då var jag då med om någonting i veckan som ändå gav mig hopp och också förtvivlan samtidigt. Vi skulle åka ut till en restaurang här nere i Frankrike, som sagt, på det som kallas för Rivieran, även om jag känner inte att jag lever en riktig rivierask existens här. Jag sitter och läser om Andrea Gassi i ett litet hus och har det ganska bra.
Jo, men du gör det på Rivieran, det är inte lönt att liksom försöka hymla om det.
Det är inget snack, jag är här, vädret är toppen, det är varmt och jag kan, måste ju äga det för guds skull. Det har jag inget problem med. Men då ska vi åka ner till en lunchrestaurang som min fru har hittat, där man då ska åka båt ut till en ö där det finns en restaurang. Så långt, inget problem. Vi åker ut dit. Det verkar lovande, kul att åka lite båt, barnen blir upplivade och det och så vidare. Sen inser jag efter exakt en minut på restaurangen, klockan är kanske 1 på dagen, att det här är då ett så kallat stekarställe, som det ju då finns på Rivieran. Finns i Halmstad, det finns liksom i Visby och så vidare också. Jag vet inte hur det ser ut den här sommaren. Men stekarställen är ju då helt enkelt restauranger där man äter lunch samtidigt som det spelas musik på enormt hög volym och folk står på borden och dansar samtidigt som man äter. Och det här var jag helt liksom oförberedd på. Jag har sett såna här ställen, du och jag har varit på såna här ställen. Är man på rätt humör, då kan det vara jättekul förstås.
Det är väl egentligen, jag tror nästan bara att det där är, det är ett fenomen som egentligen finns i Sverige, på Gotland, kanske i Stockholm på vissa ställen, och just på Rivieran. Det är där det, tror jag, jag vet inte vad som kom först. Nej. Om det var i Frankrike eller om det var i Sverige, men det är där den här supgenren har skapats.
Det som dels definierar är ju ljudvolymen är ju så fruktansvärt hög att det går liksom inte att säga.
Men den är väl helt irrelevant i din storytelling här.
Nej, men jag säger bara att det är det som skiljer de här lunchställena från andra lunchställen. Andra lunchställen, då kan man prata med varandra. Det är helt omöjligt här, det som
jo,
sker.
Jo, men framförallt så handlar det om att folk är svin. Det är väl det som ska lyftas fram,
ja,
så att säga.
Ja, men det som då var intressant, jag tänkte så här, okej, nu har jag kommit till ett stekarställe. Jag hade glömt bort att liksom...
Hade inte din fru är ju väldigt ostekig också. Hade inte hon kollat upp det?
Hon visste bara att det är en restaurang på en ö. Man åker båt dit. Det låter som någonting kul för barnen. Och att baten kan nog vara ganska trevlig. Det finns saker på menyn.
Men hon trodde det lät liksom såhär barnens ö. Att man sitter på en filt och har
och
lite
picknick. Och så är det. Alltså, så det här är ju liksom en chock för våra barn. Mina barn har aldrig hört talas om det här. De tror att man åker och käkar liksom pasta carbonara. Eller liksom så här pasta med smör.
Men är det inte... Det känns som att det borde vara barnförbjudet.
Det som händer när jag kommer dit är ett, så tänker just det, bratkulturen, stekarkulturen, den hade jag lite glömt bort. I coronatiden tänker man, det där kommer liksom kanske att liksom ryka först, att folk liksom står nära varandra, hånglar på bordet och liksom så här kör, som de då säger, att de bara kör högerhanden i luften, fistpumping, och det är en massa jävla hög volym och så här. Det hade man helt bara glömt bort, det kommer inte att finnas. Både för att det är liksom corona, men framförallt så här, tiderna känns så jävla wokiga att det där väl liksom inte riktigt funkar längre. Det som då sker en minut efter detta är att jag hör vignettlåt till Bröderna Cartwright. Kommer du ihåg den?
Nej.
Det är då en cowboys och indianer tjej som heter Bonanza på engelska, som gick i USA på 60-70-talet, och det gick väl.
Passar det jävligt noga nu, min attention span börjar, ja, liksom det, riktigt kicka
det
in.
Det som då vrålas ut ur högtalarna är en technoversion av Bröderna Cartwright-vignetten, samtidigt som en kanske 22-årig tjej sitter på sin killes axlar, dansar in då med en sån indianskrud på huvudet och gör det här klassiska indianljudet jättehögt, och alla står och skriker skriker av glädje över detta. Detta sker liksom exakt samtidigt som Frölunda, vad heter deras hockeylag, någonting med Redskins eller något liknande, va? Eller det finns Washington Redskins.
Heter de det fortfarande?
Frölunda heter ju Indians. De håller just nu på, ska vi verkligen heta indianer? Man säger ju inte indianer längre, man säger ursprungsbefolkning eller vad man nu säger. Washington Redskins i USA, de håller på också så här, vi kan inte heta Redskins längre. Det är så gammalmodigt. Men nere på Rivieran, där folk liksom så vrålar ut sin glädje över den här indianskruden, det är något, det är liksom så jävla frikopplat från all wokehet och medvetenhet, att det är klart att det är någonting i mig bara mår bra av detta, även om mina barn tycker att hela, liksom, hela utflykten är ju helt poänglös, eftersom de kan liksom inte säga ett ord till varandra. Jag gläds också åt att
men
de inte på något
sitter
sätt...
ni där och man, alltså, man måste då beställa in massa champagne eller
nej, det är ju restaurang, alla gör ju det, men vi kan ju inte sitta där och plötsligt börja liksom steka. Vi är ju där på en vanlig barnens ö-känsla, så vi äter väl, jag äter väl en hamburgare och Joni äter väl en carbonara som man alltid äter och
Jag ska säga att du skickade faktiskt ett klipp på det här till mig, vilket jag blev lycklig av, för att jag kände ändå så att det är spännande. Det är spännande att man ser att Frankrike, som var så hårt drabbat av coronan och kanske alltjämt är, men som du skrev, folk har liksom gett upp.
Ja, men du vet, det är någonting med liksom stekarkulturen också. De bara så här, så finns det en millimeters möjlighet att steka, då steks det. Det är som Edvard Blom parafraserar, ska man festa så festar man det, han liksom någon låt i hans ära liksom. Det är så här, kan stekare steka, då steks det, då spelar det ingen roll vad det finns för virus, det spelar ingen roll om världen håller på att bli woke, om Washington Redskins håller på att byta namn Frölunda Indians. Nej, här gasar vi bara. Och det är någonting med det som...
Det är som Göran, det är besläktat med, på något sätt besläktat med Göran Ringbom, mannen som blev känd för snabbköpskassörskan, låten Snabbköpskassörskan i kvarteret där jag bor och så vidare, gotlänning.
Men en oskuldsfullare variant av Robert Brobergs impuls.
Ja, men en halvfinurlig, frejdig då, artist från Gotland. I decennier trodde alla att han också hade skrivit låten, men sen klev då Thomas Ledin in och sa nej, det var jag som skrev låten.
Undrar om Göran Ringbom på sin dejt, istället för att säga jag har inget hår eller min kuk är bortsprängd, hade behövt säga då till sin blivande fru, det var alltså inte jag som skrev.
Nej, så kan det, och då skulle hon lämna honom. Men den där låten låder. Antar jag den går säkert härleda till någon slags country i, på något sätt. Den känns ju liksom amerikansk country i sitt narrativ på något sätt. Men när han, jag tror att jag intervjuade honom för länge, kanske ett av mina första tv-inslag någonsin, men då han sa till mig att han hade haft, liksom, haft något blommor och binsnack med sin dotter.
Just det.
Och då sa han, apropå ska man festa, så sa han, det är inte riktigt, den här jävla liksom övergången är bizarr, men det var för jag tänkte på hur kul det var när han sa det, och framförallt hur jag tolkade det. För då sa han, om du ska knulle så är det du som ska knulle. Och jag kommer ihåg att jag kom hem till dig.
Ja, detta berättade han för dig för att då belysa vilket fint blommor och binsamtal han hade haft med sin då kanske 16-åriga
dotter. Modernt, kan man väl säga, då, av en man som har skrivit såna där låtar också.
Och det gör Ringbom tveklöst, vilket jag då direkt sa efteråt. Det han menade var förstås, du ska inte gå med på någonting. Om en Robert Broberg-figur kommer fram till dig och tar dig på fittan, så att säga, då ska du inte bara gå med på saker du inte vill gå med på. Han menar helt enkelt att ska du knulla, då är det du som knuller. Det är inte, du ska inte gå med på någonting du inte vill, vilket ju är, det är P3-kompatibelt om man säger. Och du sa till mig då, nej, det han menade var förstås att ska du knulla så måste du vara bra på att knulla, annars kan du lika gärna skita i det.
Du kan inte bara ligga där och vara trist.
Att en pappa skulle säga till sin dotter i puberteten, du kan ju för fan inte vara dålig på att knulla.
Vem var jag?
Kan du lika gärna
skita i
det?
Vem var jag på den tiden? Ja. Vi är denna vecka sponsrade av AMF, som ju investerar långsiktigt så att din pension ska växa och bli så trygg som möjligt.
Vi pratar ju om detta från vecka till vecka såklart, hur osexigt det är med långsiktighet och hur abstrakt det är och hur liksom det är så lätt att skjuta upp såna här saker till framtiden. Det kan bli lite lättare, lite mer hanterbart om man då transfererar den här typen av tankar till det vanliga livet. Det var ju länge i livet, det här minns ju du också, när jag köpte kostymer. Vi var kostymkillare mitt på 90-talet. Kent,
måste vi prata om det? Måste vi prata om det?
Hemskt var det. Men det tog lång tid innan jag fattade att man kunde kemtvätta kostymen. Det kändes dyrt och onödigt. Och så blev kostymen då sliten och så förfärlig ut efter någon jävla maskintvätt nere i källaren. Så när jag då började kemtvätta mina kostymer så insåg jag att de här kan jag ju ha i flera år. Det var ett sätt att konkretisera långsiktighetstanken.
Ja, det är en mysig känsla. Och det där är ju ett perfekt sätt, eller en perfekt jämförelse då till ett långsiktigt sparande. Och AMF, de investerar ju då pensionspengarna inte bara på börsen börsen utan också i fastigheter, räntor, ny teknik, skog och bland annat vindkraft. AMF är långsiktiga och finansiellt starka just för att de arbetar på det här sättet. Och det här gäller då inom traditionell förvaltning.
Vill du veta mer så går du in på amf.se. Vi säger stort tack till AMF.
Vi är denna vecka sponsrade av Foodora i dessa märkliga tider där folk inte riktigt känner för att gå på restaurang eftersom det fortfarande är en märklig virusvibe i luften. Och då finns Foodora som ett alldeles lysande alternativ, inte bara nu givetvis, även i framtiden. Men vi kan prata om här och nu, och Foodora kan ju då leverera mat till dig eller hela din familj på massa härliga sätt.
Men det är ju så, Foodora finns där du är i sommar. Jag är ju då inte jättesvag att äta utomhus. Jag tycker det är liksom bökigt, insekter. Det är inte den njutningen det bör vara, förutom en enda sak.
Insekter? Ja, men det... Hur länge ska du prata om
insekter? Nej, men jag säger bara att det kan addera ett smolk till en annars perfekt matupplevelse. Men detta försvinner när jag äter pizza utomhus. Det är någonting med pizzans hetta kanske. Kanske håller insekterna sig borta, jag vet inte. Men att äta pizza i en park.
Och du kan då, ska jag säga, det som är fascinerande är att om du sitter i en park då med dina barn på en vacker, någon slags jävla handduk, så sitter ni där, då kan man få pizzan levererad till parken. Det är bara ett exempel.
Och om du inte använt Foodora eller online pizza tidigare så får du 75 spänn i rabatt på din första beställning om du använder koden Filip och Fredrik. Ett ord, Filip och Fredrik.
Koden är giltig till och med 6 augusti i år.
Vi säger stort tack till Foodora.
Men om man festar ska man festa. Jag har även varit där nere i Saint-Tropez och jag kommer ihåg att det finns ett ställe som heter Cab de Roi. Och när man då beställer in den största flaskan champagne som finns där nere, då skriker liksom någon slags DJ där inne. Jag undrar om det var där så David Guetta startade eller någonting. Då skriver man, säger han, och när jag var där var det Puff Daddy just ordered the most expensive bottle of champagne in the house, ja. Och sen drar Star Wars,
ja,
musiken igång.
Och då är det, men, och, ja. Och exakt, och så finns det en legendarisk historia när just Puff Daddy gjorde detta, så tog det en minut till, så säger då David Guetta eller vem det nu är som jobbar som DJ den dagen, ladies and gentlemen, two Russian guys just ordered,
nej, nu är det viktigt här, two Filipinos
just ordered two bottles of our biggest champagne. Och så blir det ännu mer jubel och Star Wars musik och så vidare. Man tror ju att det där känns som en svunnen tid, men det där är något av det konstantaste som finns.
Ja, men jag kan kanske också så här, jag tycker man kan vara lite förlåtande mot den här genren, att det vidra i det är att det finns en sån slags, alltså det finns en kapitalistisk liksom dimension av det här, att rika människor bara kan sitta liksom spruta champagne och så vidare, och det är ju vidrigt. Men det här, det är ju liksom det uppdämda partybehovet som folk nu har, gör ju att folk också ger upp och blir så att säga varslösa,
ja,
naturligtvis.
Att de ger upp corona.
Okej, okay, jag tänker mycket kör på den här. Jag tänker mycket på den, för jag skrev det till dig, jag sa, men vad är Frankrike öppet, och sa det, ja, det är ingen orkar bry sig längre. Nej. Det finns ändå mycket, framförallt kanske i USA, och väldigt många av mina vänner är ju liksom att det är oförsvarbart. Så kan man inte tänka. Det, där man någonstans då tror att man ska kunna hålla liksom bara instinkter och behov som finns inom en i schack. Mm. Det är inte så jävla lätt. Och jag tänker på handen då, Bolsonaro och den här mycket märklige liksom fascistoide presidenten i Brasilien. Du känner till honom, gud, lite grann? Mm. Ja, gud ja. Du känner till honom.
Ifrågasätt, jag vet för fan vem Bolsonaro är.
Jo, men gud ja är väl fel att säga. Ja, skitsamma.
Men han, nej, du har rätt i det. När jag säger gud ja, så antyder jag att jag sitter på betydligt mer kunskap än vad jag egentligen
säger. Men han har väl varit, nu är väl liksom Brasilien ett av de värsta drabbade länderna, och han har väl hela tiden varit liksom, det var ju Boris Johnson som där började med det där, att liksom inte ha ansiktsmask och gick runt och hälsa på alla. Han har ju verkligen fortsatt med detta hela tiden, och har väl då inställningen att nej, det, vi får bara släppa det här någonstans, och så folk får få corona, folk kommer dö, för att det inte riktigt är praktiskt möjligt att kontrollera folk, plus att ekonomin tar då alldeles för mycket stryk, samtidigt som man då fortsätter att bränna ner Amazonas. Det är en idiot av Guds nåde det här, tror jag, utan att också, jag har inte heller så mycket koll på honom, men det verkar inte som att han är svinbra. Men han har nu då fått drabbats av covid, själv gått ut med det, han har röntgat sina lungor, och man kan väl bara räkna med att om man inte är döende så kommer han ju säga att det var som en liten mini-influensa som inte är någon fara alls. Men mycket värdelöst med honom, men hans inställning är att liksom folk inte kommer greja det här och så vidare, det är en förbjuden åsikt i väldigt många.
Ja, men det är en förbjuden kärvrealism som såklart när den kommer ur hans mun blir liksom ohållbar. Man köper det liksom inte.
Men alla köper det ändå. Jag sitter här hemma själv i någon, liksom ett LA som nu håller på att stänga ner igen. Och kan nästan tycka lite synd om mig själv nu. Att liksom, vad fan, jag orkar inte.
Ja, men det är någonting jag vet, som du berättade, din favoritbar då. Om vi nu ska bara zooma in på den jättemycket. Så de öppnar, och så är de öppen en dag. Och så är det någon i personalen som...
Följer du dem på Insta?
Nej, men du har berättat det för mig offline, okay. Så att säga. Ja, nu måste de stänga ner igen, för någon känner sig krasslig i personalen. Melbourne stänger ner.
Ja, någon hade blivit diagnostiserad.
Okej, okay, absolut. Men så, liksom. Och i Melbourne nu så ökar det lite grann. Ja, då 6 veckor stänger vi ner Melbourne igen. Det är ju någonting med det som så här, det
orkar. Nej, men det jag menar, det är väl klart, just för att Bolsonaro är som han är, så kan man inte heller säga att han har rätt. Jag säger inte att han har rätt heller, men det är, åtminstone finns det en mänsklighet i det där som jag tror kommer vara väldigt svår att hantera och stoppa. Alltså, man kan ju säga hur många gånger som helst och en stat kan kontrollera folk och så vidare. Tror dock att det är väldigt svårt. Tror det är svårt även liksom i USA, där det numera inte ens är, det är inte ens en rekommendation, utan nu är det lag att ha ansiktsmask. Annars får man böta $300 om man blir tagen och så vidare. Men man ser ändå när man är ute och går att folk liksom inte orkar. Och det känns som att det där får man inte riktigt prata om. Men jag tror att det kommer vara någonting som bara kommer bli liksom starkare och starkare och starkare. Och du har ju här ett lysande exempel på det, känner jag. Att känslan av att få explodera i Riviera miljö. Och sen tror jag många av de här stekarna är ju odödliga. De tror ju att de är odödliga. Det ingår i stekar-DNA.
Stekarluncher är, jag skulle säga, hälften av människorna har kokain i blodet. För det är som gjort för kokainister. Att bara så här, prata behöver man inte.
Vet du vad det också är? Det är inombordare fritt.
Ja, de har fan inga inombordare. Nej, det har de inte. Det är väl också en helt fri rensat av alkohol som har gått upp.
Finns det jag tänkte säga, finns det en klassaspekt i det där? Men det gör det ju inte. För även du någonstans, så är det ju med rent finansiellt, så skulle du ju kunna steka loss där också. Men du gör det inte.
Ja, det är inte, nej, men jag har inte den kulturen. Jag förstår liksom inte riktigt lockelsen i att bara ställa mig på borden och låta liksom högerhanden pumpa i luften. Jag känner mig liksom utklädd. Men det går genom åldrarna. Det är 18-åringar.
Jag tyckte det var bara så fint, måste jag säga, att när du skickade det här klippet till mig så blev jag så lycklig, för jag tänker på hur man påverkar sina barn. Liksom så här, man behöver inte bli liksom Andre Agassis farsa och liksom dingla en tennisboll när barnet ligger i någon vagga. Men det finns ju någonting i en ibland att man känner, men lyssna på det här då, eller se det här kan vara kul, eller ska vi göra det där och så vidare. Det där finns ju alltid i en. Och jag kan tänka mig många stekar föräldrar, för det här är ju, det finns ju liksom stekare som är 80 år gamla. Roberto Cavalli, den, du vet, italienske modeskaparen, dyker ju upp ibland, han är 90 snart och så vidare. Och sen finns det då väldigt unga människor. Men jag tror att stekar föräldrar, om de tar med sina barn dit, så tror jag ändå inte att de säger till dem att
nej,
det här är uselt. Det här är vulgärt.
Nej, men det fanns ju alltså på riktigt, det fanns ju också barnfamiljer där man liksom såg hur här går steket i arv. Här är de här 9-åriga tjejerna som ställer sig på bordet och pumpar med handen.
Och på ett sätt blir världen en mer färggrann plats av det. Jag vet inte, så kan det väl få vara, men du,
nej, men det var en lättnad bara när jag måste ändå säga att det var en lättnad när jag märkte mina barn helt oförstående kring liksom, vad gör vi här egentligen? Vi ska äta, men vi kan ju inte prata med varandra. Nej, men det är inte tanken här. Vad ska man göra då? Jo, man ska upp med högerhanden i luften och veva. Det är det vi ska göra samtidigt.
Jag menar, det var väldigt fint när du pannade över till din dotter Joni och hon såg verkligen helt ofascinerad ut. Mm. Vilket i och för sig är lite alarmerande. Man önskar ju kanske att hon hade åtminstone sett fascinerad ut.
Ja, och jaded som jävla.
Hon såg ju bara helt uttråkad ut.
Men tro mig, när vi åkte därifrån på båten hem så hamnade jag och Joni bredvid det som just då var jordens mest berusade människa. Fullast på jorden var alltså en kvinna i min ålder, 50 kanske då.
Piggar upp, det är också ett tecken på att ge upp på något sätt.
Hon var så jävla full ombord på den här båten. Hon då lägger sig på någon slags fördäck och hon liksom flyter omkring som ett stekt ägg. Medan båten, det är ganska mycket vågor och så, hon far runt där innan hon då somnar. Och jag och Jon är de enda som sitter bredvid den här kvinnan. Hon är så full, du vet, min dotter Hon förstår inte vad som
händer. Jag hoppas verkligen inte att du dissar den här kvinnan.
Nej, alltså, hon har druckit väldigt mycket vin, men det, allt är bra där.
Vi vet ingenting om hennes historia.
Verkligen
måste du säga till din
jag försökte bygga det här som en solskenshistoria, men hon såg alltså komatos ut. Hon flöt omkring på det fördäcket och kunde när som helst ramla över bord och drunkna. Men hon klarade sig in. Sen var det oerhört starkt, för hon somnade då när vi kom in. Båten gick ner i lite lugnare varv. Hon hade en minut på sig innan vi la till. Då hann hon ju då superdäcka. Så var personalen tvungen att väcka henne. För att då, det var hon som körde båten, fick ta in en man som jobbade i, liksom, i hamn. Du måste hjälpa mig att väcka henne.
Det påminner mig lite grann om när du och jag var på Grönland för 100 år sedan i tv-programmet Grattis Världen. Och så skulle vi bo hemma hos några familjer där. Kom och fan, vad jag vill ut och resa igen. Jag mår jättedåligt av det. Jag tänker hela tiden på det. Fy fan, det där var ju mitt liv. Det där var ju det, var det jag tyckte var absolut roligast. Sitta liksom på någon flygplats någonstans och vänta på att nu ska vi lyfta och åka någon annanstans, möta dig i New Delhi, se dina snabba steg komma gående mot mig. Jag förväntar mig ingen kram, men lyckan är att vi träffas någonstans. Helvete, men det är sjukt. Jag går och tänker på det där.
Det kommer tillbaka
många många gånger per dag. Kanske, inte vet jag, men då var vi i alla fall på Grönland. Jag bodde hos en familj. Det var ganska deppigt där hemma, men i deras badkar så hade de två stycken sköldpaddor. I en känsla av att på något sätt att det finns en värld utanför Grönland.
Men de försökte skapa liksom en kvadratmeter Goda Hoppsudden.
Ja, men exakt.
I ett badkar på Grönland.
Exakt. Eller är det inte jävligt kallt där? Det känns som det är mer liksom Cape Horn.
Galapagos.
Ja, Galapagos, precis. Så är det. Men det som var så fascinerande där, och det här vi kanske pratade om tidigare, var att man bland annat när man satt på krogen och kunde beställa in en backöl. Det är inte så att man säger så här, du är överserverad. Det existerar inte. Man kunde beställa in en back där. Sen var det många som bara somna och låg över borden där. Mm. Och det var en oerhört kärvänlig stämning när folk sa, ska jag hjälpa dig hem? Det är helt okej. Alltså det där, den mänskligheten finns ju inte i Sverige.
Nej, ja, men det var ju de fick ta in nästan ta i med hårdhandskarna för att väcka den här kvinnan då som hade däckat.
Ska du inte ha en liten öl till ändå?
Nej, men det var ju väldigt mörkt. Jag förstår inte franska, men min fru översatte det åt mig sen att när kvinnan till slut vaknade till liv, för vi stod ju kvar och så fan liksom, lever hon ens? För hon var ju så jävla full. Och då så det första kvinnan sa när hon väcktes till liv, fast på franska då, var någonting i stil med ett bord för en tack. Det vill säga hon trodde att hon hade kommit fram. Hon hade glömt bort att hon hade varit ute och supit på den här ön. Hon trodde att hon hade kommit fram till ön och nu skulle hon börja festa. Men hon hade då missat
att... Hon kan ha jättestora problem. Men det där tror jag man... Det är liksom folks behov nu av att explodera på olika sätt. Jag antar att Sven-Göran Eriksson som sitter i karantän någonstans, eller sist jag hörde om honom var han i Kina, men han kanske tillbaka i Värmland.
Han är i Torsben tror jag.
Ja, han vill ju bara... göra något självförvållat igen.
Ja, men vet du vad, apropå lite temat för den här podden har ju blivit liksom så här självförvållat luttra. Jag tror att den här liksom våren och försommaren och karantänen och liksom pressen, oron, rädslan kommer att göra att den här sommaren kommer folk att göra så jävla mycket dumdristiga grejer att de kan bli självförvållat luttra. Det är inte bara Sven-Göran Eriksson. Folk kommer att explodera den här juli. Det kommer att bli en av de mest explosiva månaderna vi har.
Men det kommer de nog göra. Och det var så intressant att man pratar med folk om detta. Och så pratar man, man är lite trött på att prata om 2020, vilket år och så vidare. Så kan man också känna att det kanske är rättvist. För nu drabbas ju även fattiga länder av coronan. Men så att säga, nyttigt för en som du har varit inne på tidigare kanske också att få må lite piss. Att få leva ett begränsat liv. Att jag inte kan bara mellanlanda i New Delhi och se dig komma rappt gående mot mig så att säga. Men det var, man pratade om 2020, lite tröttsamt. Men Trump då, men han ligger ju då, ingen då sittande president har någonsin legat sämre till i opinionsundersökningarna inför då valet va, när han ska då.
Än vad Trump ligger gentemot Biden.
Ja, och det är liksom helt otroligt. Och så nu var Jordan väl då det var 3 juli han kanske höll talet, men det var väl för 4 juli på något sätt. Höll han ju tal i Mount Rushmore som tror jag ligger i South Dakota. Mm. Där har jag varit också en gång i tiden när det gick att resa.
Är Mount Rushmore lite av en besvikelse de här 4 presidenthuvudena? Det är inte så stort.
Ja, det är det. Minns att jag dock bodde på ett så här The Grand Hotel in Rapid City. Mm. Och det som var så speciellt, man alltid gillar med hotell i USA, när det sitter någon bild i foajén på att Jackie Onassis och John F. Kennedy har bott där. Mm. Då mår man ju alltid bra.
Det är också ändå, som vän av ordning hette hon ju förstås inte Onassis när hon var där med Kennedy. Men det blev senare.
Nej, det hette hon väl inte, herregud.
Va? Hette vi Kennedy då?
Ja, Onassis var någon redare
hon
från
blev
Grekland.
Med en stekare redare från Grekland som hon blev ihop med sen som var 80 år gammal.
Jo, men du snackade om Mount Rushmore. Ja, det är ett överskatt för det är så modernt. Det är liksom, det är allt vad pyramiderna inte är. Så att säga. Det bara känns helt fräscht. Det känns som uppslaget liksom 2020 ungefär.
Uppblåst, att det är uppblåsbart.
Ja, han var väl där också för att han nu vill starta något. Han vill liksom bygga något eget Mount Rushmore som han kan sätta sitt namn på, med inflytelserika amerikaner. Det här är väl också kopplat till att man river statyer eller plockar bort statyer, och han menar väl att det inte ska vara så. Men hela hans tal var ju nästan någon slags liksom white supremacy flirt. Det är där han nu bara, han bara satsar allting på att få med sig de riktigt, riktigt liksom högervridna rasisterna i USA. Många menar väl att det, liksom, det finns många, men det kommer aldrig räcka för att då kunna bli återvald.
Biden är väl populär både med kvinnor och hos svarta, va? Alltså, det är väl så. Så
att ja, han är... men han ligger väl bra till, så att säga, Biden. Det är väl liksom jobbiga för Biden är väl att han verkar, som det vi snackade om tidigare, Trump kallar honom för Sleepy Joe. Och det är väl ett väldigt bra verktyg man kommer kunna använda sig av, tror jag, i valrörelsen. För att han känns ju lite gammal, så att säga. Även om han bara är 3-4 år äldre än Trump. Men han ligger så jävla långt efter, och alltså, jag vet inte, experter. Det var någon kompis i mig som kände en person, apropå att det är flera led innan och fram till de människorna som är lite prominenta, men som känner en person som jobbar på Politico, som är ju en inflytelserik då,
side,
på nätet då. Men i alla fall, men där det nu spekuleras i att Trump kommer ge.
Det är intressant ju, får jag bara säga, för det där är det ju inte som man har hört så mycket om. Men just 64 så blev ju då Lyndon B. Johnson president efter Kennedy. Han var ju vicepresident i Kennedy.
Svors in på planet, ja, ej oikonisk.
Nej, väldigt ikoniskt. Och då var han ju då president i 4 år, massa problem med Vietnam, kriget och så vidare. Han gav ju upp. Han ställde ju inte ens upp. Han trodde han skulle få stryk av Robert Kennedy, av demokraterna, så att säga. Han säger, jag skiter i det här.
Som sen blev mördad.
Ja, jag kommer inte att ställa upp för omval. Det var ju senaste gången det hände, antar jag. Så du menar att Trump skulle då kunna göra det som Lyndon B. Johnson gjorde. Han skiter i det stället.
Jag menar inte det, men vissa menar att han ser, folk har redan börjat säga till honom, det här är typ kört. Nu ska man aldrig räkna ut Trump. Så är det ju. Men att han är så långt efter, så att det sista den mannen vill är ju behöva stå på en scen, kanske då i hans där Mar-a-Lago eller vad det heter i Florida, där han så har någon slags liksom golfresort. Att han ska behöva stå där och säga, well, congratulations, I just made a phone call to Joe Biden and congratulated him. Alltså,
men det är så här, kom ni ihåg vad ni hörde det först? Trump ger upp. Det är, ja, men, jävligt spännande vem de skulle skicka fram istället.
Ja, men då blir det väl liksom Pence, var det någon som
nej,
sa.
Nej, 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 nej. Det är inte ens säkert att han väljer honom som vicepresident, tror jag. Ja. Jag har ju faktiskt läst John Boltons memoarer också. Han som var säkerhetsrådgivare åt Trump i Vita huset. Han har skrivit en bok nu. De har jag faktiskt också läst. Han menar på att skulle Trump bli omvald, då skulle han för demokraterna bli en mycket bättre president. För då skulle han bara bry sig om sitt legacy. Då behöver han inte bli omvald. Då behöver han inte flörta med högerna.
Nej, men, jag vet, men samtidigt, det som jag tycker gör det här lite logiskt är ju att för Trump att erkänna att han är en förlorare, det måste vara det sista han vill. Då skulle han istället kunna säga något i stil med, I made America great again.
Nu behövs det.
That was my mission.
Nu har jag gjort
now,
det.
Someone else need to curate this. Ja, eller vad fan nu kan vara.
Nu ska
vara
någon bara vårda det jag har gjort. Jag har gjort någonting helt enastående.
Ja, men det vore spektakulärt. Det vore någonstans också en rimlig, så att säga, avslutning på nyhetsåret 2020. Ja, bomb på bomb på bomb på bomb släpps, så att säga. Men hur det än blir med den saken, så tror jag, och det kanske är överlevnad då, men det känns som att när, låt oss tro att det blir så då, Joe Biden blir ny president, han kommer inte vara den populäraste demokratiska presidenten. Nej. Någonsin. Alla snackar ju också om att han kommer bara göra 4 år. Han gör det här, han är rutinerad, han är ett hyfsat säkert kort. Efter 4 år kommer han vara 82 år gammal, då kommer han säga, nu lämnar jag över till Kamala Harris eller vem det nu är som är hans vicepresidentkandidat. Återstår att se. Det släpptes väl i dagarna här. Det var någon också som sa, tänk om han i bakgrunden har liksom, det har skett snack med Michelle Obama i bakgrunden som ingen vet om. För att liksom, nu måste vi rädda världen. Och så har han lyckats övertyga
mys,
henne.
Alltså. Jag så här, det finns ju en massa argument mot det förstås. Men det är någonting, i och med att jag sitter här borta, det som pågår där borta är ju show. Och då gillar man när det blir mys. Och Michelle Obama som vicepresidentkandidat till Joe Biden, det är så mycket mys så att man bara, låt det bara hända! Låt det bara hända!
Det är en stark kombo. Men jag känner bara att det kanske är det där som gör, man kanske lever på det, det kanske är överlevnad. Vissa super sig bara till oigenkännlighet som kvinnan på båten,
ja,
där.
Fullast på jorden.
Men det är någonting att se fram emot, en känsla av att då tror jag liksom en fest kommer bryta ut i hela världen. Och att det var som den här politikermannen också sa, att det kan kunna vara så jävla bra för ekonomin och allting. En känsla av, det kanske inte blir lika mycket recession, för att folk kommer bara känna, nu blev vi räddade, miraklet har skett. Även om USA kanske inte är världens liksom mäktigaste land längre, men det är så stark symbolik. Han är ju åtminstone världens kändaste människa.
Nej, men jag skulle säga så här, det som kan rädda det där, det, hela ditt scenario, jag köper det till liksom 50%, men en Michelle Obama figur som vicepresident som kliver ut bredvid Biden och håller 20-talet.
Och en Barack Obama som står jättelångt bak på scenen.
Smakfullt långt bort och liksom inte själv något rampljus alls. Det är en Michelle Obama bredvid honom, det köper jag.
Vi får se vad som händer. Trevligt har det varit som vanligt.
Hörrni, vi spekulerar fritt. Vi skjuter från höften. Vi är självförvållat luttrade understundom. Vi tycker så himla mycket om att ni lyssnar på oss. Maila gärna till podcastet poddff.com. Vi tycker om när ni rensar era sommarhjärnor och ventilerar det som ni går och bär på. Ta hand om varandra. Vi hörs igen om en vecka.
Hej då!